Ta den svåra vägen så slipper du trängas.
Hej och välkomna till Konsten att sabba en story. En podd om skrivandets vånda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter Anna-Karin Svanå. Jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Varmt välkomna till avsnitt 51 som idag kommer innehålla en intervju med Sofia Löfgren och Lukas Adamsson om deras bok Handlöst fall och om hur det är att starta ett traditionellt förlag. Ja, nu är vi ju redan inne i november och för en hel del skrivintresserade personer så betyder det extra mycket skrivande. För nu håller NaNoWriMo på, alltså National Novel Writing Month, som är ett skrivevent där man ska skriva, jag tror det är 50 000 ord totalt under den här månaden. Själv är jag inte med på det här eventet i år. Istället har jag en liten skrivarpaus. Jag väntar nervöst på respons från förlaget om det manus som jag nu har tänkt ska bli den fristående fortsättningen på Det blå palatset. Och jag hoppas ju såklart då att förlaget också tycker att det ska bli den fristående fortsättningen. Men ja, vi får se hur det går med den saken. Jag har börjat göra lite research för den tredje delen. Och där har jag tänkt att Sabina, som är huvudperson i Det blå palatset, hennes mamma Birgitta ska få vara i centrum. I Det blå palatset så har hon tänkt köpa en lägenhet i Spanien. Och när jag skrev det där så hade jag ju själv aldrig varit i Spanien. Och jag bara drog till med orten Estepona för jag visste att svenskar gillar det stället. Utan att veta någonting alls om den platsen egentligen. Men nu har jag faktiskt varit där på semester. Och då passar jag såklart på att insupa så mycket av miljön som möjligt. Och fundera på vilket sorts hus skulle Birgitta egentligen vilja ha. Och hur trivs hon där? Birgitta som karaktär och vad som ska hända i hennes story håller jag nu på att klura på så här lite i bakhuvudet tills det är dags att sätta igång att skriva på det manuset på riktigt. Det är alltid lite speciellt att börja på ett nytt projekt och det är väldigt kul att se fram emot det här. Men nog om mig och mina skriverier. I dagens avsnitt ska vi alltså få en intervju och vi återvänder till bokmässan i Göteborg. För där träffade jag Sofia Löfgren och Lukas Adamsson. Och de har ju tillsammans skrivit den här spänningsromanen Handlöst fall som de har gett ut på sitt nystartade förlag, Adamsson Löfgren bokförlag. Sofia har ju varit med i podden förut i avsnitt 41 och då berättar hon lite om bakgrunden till det här beslutet att starta ett förlag, hur den resan gick till. Och nu i den här intervjun så berättar de båda om sina erfarenheter av att ge sig in i förlagsbranschen. Nu det har gått några månader, om hur det är att nå ut till bruset. Hur gör man? Vilken sorts marknadsföring har funkat och vad har inte funkat? De berättar om sin skrivartävling som håller på just nu, som man gärna får skicka in sitt manus till dem. Och Lukas berättar också om det här uppmärksammade debattartikeln som han skrev för ett tag sedan om hybridförlag. Och han förklarar lite mer där vad han menade. För den här artikeln gav ju upphov till en hel del diskussion. Ja, och så får vi ju naturligtvis veta mer om deras bok, Handlöst fall, och hur det är att skriva tillsammans. Så här kommer nu då Sofia och Lukas.
Ja, jag heter Sofia Löfgren och är författare och förläggare.
Och jag heter Lukas Adamsson och är också författare och förläggare.
Ni har alldeles precis kommit ut med en bok som heter Handlöst fall. Och tidigare så har ni på ert eget nystartade förlag också gett ut din bok som heter...
Här slutar allmän väg.
Och julboken, är den också på ert förlag?
Ja, vi har i alla fall valt att ge ut en pocket på vårt förlag. Men ljud- och e-boken ligger på Saga Egmont fortfarande.
För några månader sedan så pratade jag med dig, Sofia, i avsnitt 41 av podden om hur det var när ni startade ert förlag, Adamsson Löfgren bokförlag. Nu har det ju gått ett tag och den här deckaren, trillen som ni har skrivit tillsammans har kommit ut och haft, ja, jag har sett den överallt i mina sociala medier. Men jag undrar, hur har det gått här? Hur känns det? Hur långt har ni kommit? Är ni där ni hade velat? Och lite så här reflektioner kring hur gick det sen sist vi pratade?
Ja, men när vi pratade senast så var jag ju väldigt aktuell med min tidigare bok. Och den var ju lite vårt startskott och också vårt sätt att försöka nå ut och bygga vårt varumärke eftersom vi är nya. Och nu har vi varit i en ganska hektisk period med lansering av Handlöst fall. Vi har åkt omkring och signerat och nu är vi på bokmässan. Och det har väl gått, ljudboken har gått ungefär som vi hade hoppats. Vi hade lite flyt och kom in på lite bra listor och sådär. Och det, allt sånt är väldigt bra. Sen gjorde vi en ganska omfattande marknadsföringskampanj som kan förklara varför du har sett oss överallt. Ja, vad säger du Lukas? Har du några fler kommentarer där?
Nej, men vi har väl en kombination av storhetsvansinne och höga ambitioner. Och vi brukar säga så här att ja, om vi siktar så här högt och når typ hälften av dit ens, då är det ändå ganska bra. Så jag skulle säga att vi har inte nått hela vägen dit vårt storhetsvansinne ville att vi skulle. Men vi kanske har nått ungefär hälften. Så det känns ändå ganska okej att fortsätta med. Liksom. Så relativt nöjd och framförallt med företagandet och förlaget och sånt. Så känns det som att vi har gjort ganska många misstag. Men ändå gjort ganska många rätt. Så att vi kan börja prioritera lite bättre. För att i början är det så här, man försöker reklam på det sättet och på det sättet. Man försöker nå ut i försäljningskanaler där och där och allt möjligt. Men nu börjar vi ändå hitta lite vad som funkar för oss. Och det gör att vi också kan prioritera lite bättre och konservera både ekonomi och energi och sånt. Vilket börjar bli bristvara nu.
Ändå. Ja. Och nu, när jag talade senast så pratade jag ju mycket om den här resan och om liksom alla motstånd vi mötte på vägen, om man säger så. Och det har väl varit lite så också att den här branschen är ju ganska stängd, tycker vi. Det har inte varit helt lätt att hitta information om hur man ska göra. Liksom. Och har man inte kontakterna från början och bara kunna gå och fråga någon så är det ganska svårt. Så vi har ju liksom agerat efter den informationen vi har haft och det vi har trott helt enkelt. Men nu börjar det kännas som att vi också börjar etablera oss lite grann i förlagsvärlden och få lite andra kontakter, andra förlag som sträcker ut händer och vill hjälpa oss framåt och många hejarop och sådär. Så vi är lite överväldigade faktiskt här under bokmässan för hur många som har kommit och så många författare och så som har kommit och sagt att ja, men det är så kul och de tycker att vi är så modiga och duktiga som gör det här. Och att vi syns överallt har vi fått höra många gånger. Och det är väl det bästa betyget ändå, tycker jag. Vad säger du?
Ja, det känns jättebra. Ibland när man sitter hemma och speciellt håller på mycket med digital marknadsföring så kan man ju se att det är så här många exponeringar och så där många klicks. Men man vet ju inte exakt vad det betyder för folk i verkligheten. Så det är ju kul när de kommer fram och känner igen en och så. Absolut.
Du sa förut, Lukas, att ni har gjort misstag och vissa saker fungerar när det gäller att nå ut och med marknadsföring och så. Vad är det som fungerar rent konkret?
Okej, men rent konkret så är det som fungerar bäst för oss alltid att träffa människor fysiskt och ge dem ett bokmärke och säga det här är ett boktips på en bok som vi har skrivit. Det är oslagbart att få prata med dem så. Och det kan man ju tycka är ett omständigt sätt att skaffa läsare eller följare, men jämfört med nätet där man måste nå ut till 1000 pers för att en ska tycka att man kanske är lite intressant, så om man ler mot någon och säger hej vänligt så är det nästan alltid någon som vill stanna och prata lite. Så det är väl det absolut bästa som vi har lärt oss. Sen så konkret att till exempel bygga följarskara och sånt på nätet som väldigt många är intresserade av. Så är det i social media nu för tiden väldigt fokuserat på betald marknadsföring. Så man kan ju verkligen tycka att det är hopplöst och tungt att bygga följare liksom organiskt och liksom att folk ska hitta en automatiskt och sånt. Så med ganska små medel ändå har vi lyckats bygga ganska mycket följarskara på nätet. Så det har också funkat. Och sen försäljningsmässigt så var väl det stora misstaget att försöka sälja fysiska böcker online med betald marknadsföring. Som vi lärde oss att det går inte riktigt. Det är för stor tröskel för folk som än så länge inte känner till oss. Men å andra sidan, om de har ett ljudboksabonnemang och tipsa om att de kan lyssna på vår ljudbok med betald marknadsföring, så fungerar det bättre. Så det är väl några grejer som har fungerat konkret för oss.
Ni har ju en tygkasse nu här på bokmässan som ni lägger era böcker i när ni säljer dem. Det står något på den kassen. Kan du säga vad det är och vad det egentligen, vad syftar ni på? Vad betyder det för er?
Ja, okej, jag fick micken här för det var jag som kom på den. Ja, det står ta den svåra vägen så slipper du trängas. Jag tyckte det var lite kul att det kan appliceras på alla delar av livet. Men för oss har det väl betytt att det finns jättemånga upparbetade kontakter och samarbeten och arbetssätt inom bokbranschen som vi inte bara kunde inviga oss till automatiskt. Samtidigt så fanns det ganska mycket förlegat och ganska mycket outnyttjat. Så då kände väl vi att vårt framgångskoncept blev att komma in och försöka skapa en väg här där inte så många hade gått än. Sen så är man ju på vissa sätt beroende av det som redan finns där. Och det är väl en slags konst att försöka passa in där samtidigt som man gör någonting nytt som ja, vi halvt om halvt lyckas med. Men för oss har vi alltid sett utifrån att det finns ändå utrymme inom bokbranschen att speciellt fokusera på personlighet, fokusera på transparens och som jag sa gå ut och verkligen träffa folk. Vi är ute, alltså liksom, vi har ändå varit ute säkert i nu 5-6 månader flera gånger i veckan. Så har du träffat människor och fokusera på att ja, men det är inte att bara fokusera internt i branschen utan det är faktiskt att komma ut till läsare och människor och säga att ja, vi ser er och vi finns här, vi är riktiga människor. Vi är inte liksom en stängd förlagsbyggnad. Och det är ganska svårt men ganska givande. Så, och det känns inte som så många gör det. Så då slipper vi trängas här.
Ja.
Jag hoppas att jag sammanfattar.
Jag vill också bara lägga till att vi också valde lite grann, eller vi har valt saker, alltså vägar som har varit kanske svårare, till exempel genom att starta ett eget förlag mot att till exempel gå med ett lite mindre förlag som vi tackade nej till, där vi kanske hade fått lite automatiska vägar fram och sådär, så valde vi att gå helt nya. Och då har vi liksom fått knacka på alla dörrar och försökt att liksom ta oss igenom på vårt sätt som okända. Och det är också lite symboliskt för oss tycker jag, och det citatet.
Berätta lite om den här skrivartävlingen som ni har igång nu.
Ja, vår resa började ju med en manustävling. Och vi har alltid gillat tävlingar, jag är tävlingsmänniska själv. Och ibland så kan det hjälpa skrivandet att man har en liten deadline. Så vi tänkte att nu när vi ska ta in nya författare så är det ett väldigt bra sätt att introducera med en manustävling. Och vi tar ju alltså emot skönlitteratur för vuxna. Genre är mindre viktigt. Man kan läsa mer på vår hemsida alförlag.se kring tävlingsregler och så. Och där skriver vi också lite vad vi är ute efter. Det finns även en del i vårt flöde på Adamsson Lövgren kring tips om man nu är nyfiken. Men det man vinner är ju utgivning då i alla format. Och så får man ett förskott på 100 000. Det är det.
Det är ju inte illa. Vilken toppen grej. Får vi passa på att uppmana alla lyssnare här att skicka in era manus. När sa du att deadline var?
Ja, jag sa nog inte det. Men 16 mars.
Då har man ju gott om tid på sig fortfarande. Och få färdigt sitt manus.
Ja, jag kan också lägga till att det är inte bara jag och Lukas som bestämmer det här. Vi har ju faktiskt en väldigt fin jury med oss som bland annat Samme Geridi, Pernilla Eriksson, Agneta Norrgård, Ljudboksklubben. Peter Karlén, Peter Westberg och sen Amila från Kalmar som heter Read with Amila på Instagram, gymnasielärare i svenska. Alla de här kommer att sitta med oss och hjälpa oss att ta fram, alltså från topp 10 till topp 3. Det finns många anledningar att söka sig till oss.
Vad kul. Lukas, du skrev en debattartikel för ett tag sedan som handlar om hybridförlag som väckte mycket uppmärksamhet och en hel del debatt. Vad tänker du kring det?
Okej, jag kan väl sammanfatta det så här. Att jag var en gång aspirerande författare som inte hade någon koll på branschen. Och det första jag gjorde då var ju att googla på förlag när jag hade skrivit färdigt mitt manus. Och sen så tog jag väl det första högst upp. Och sen alla andra också. Och skickade mitt manus till alla. Och fick som vanligt när man är ny författare och har skrivit ett halvdant manus som jag hade väldigt många inget alls svar. Och väldigt många automatiska refuseringar. Och sen så fick jag till slut ett väldigt fint, om en lite intetsägande utlåtande från ett förlag som sen skulle ha 100 000 av mig för några 100 000. Och som tur var hade jag inte 100 000 då, för jag förstod i efterhand att det här manuset var nog inget som skulle ges ut och det var nog inte så bra som de sa att det var egentligen. Men jag bara kände mig otroligt känslomässigt sårbar där, för det var ett väldigt personligt manus för mig. Som det är för många med det första manuset de skriver. Och eftersom det finns en bedräglig del av hybridmarknaden idag. Och jag själv har upplevt den här känslomässiga sårbarheten som man är i. Så tycker jag att det är väldigt tråkigt att man utnyttjar folk i den situationen. Just för att det finns alltid en känslomässig anknytning till de här manusen. Och ofta kan de också vara självbiografiska eller vara memoarer om familjemedlemmar och sånt. Och då vill jag helt enkelt belysa det här lite för allmänheten. Och inte bara de som redan finns inom författarbranschen och som till stor del redan vet det här. Utan de som faktiskt är sårbara som kommer in ovetande. Så det var väl det den artikeln handlade om. Sen kan jag väl säga om det att medfinansiering som koncept för författare tycker jag är ett jättebra koncept. Jag har själv publicerat en bok på det sättet i liksom kontakt med ett förlag där jag var med och finansierade lite. Men det blir ju nedsmutsat av att det finns bedrägliga aktörer och det är jättesynd för att, och jag hoppas att det blir en förändring där, för att vi har själv övervägt den typen av utgivning men känner inte riktigt att vi kan. Vi erbjuder tjänster och så till författare men känner fortfarande att vi måste ha vår utgivning traditionellt så att de som ger ut med oss får allting bekostat, bara för att annars så klumpas man ihop med den här väldigt bedrägliga marknaden faktiskt.
Men nu måste ni också berätta om boken Handlöst fall. Vad handlar den om egentligen?
Okej, så lite unik med Handlöst fall. Det är en spänningsroman i att den utspelar sig bland Stockholms svartpokerklubbar. Som är en värld som inte har skildrats så mycket alls inom fiktionen. Speciellt inte inom litteraturen. Och som jag har lite insyn i för att jag har bakgrund där. Men utöver det så är det en ganska vanlig thriller. Det börjar med att en kvinna faller från en kontorsbyggnad. Och att vi får ta del av några av hennes minnesbilder och hennes tankar. De är lite suddiga så här. Och sen så går hon i ett komatillstånd. Och så backar boken 8 dagar. Och så får man då komma ikapp vad som har hänt här. Och det rör sig om de här klubbarna och de som har krig kring territorium. Och hur allt det här har att göra med varandra. Och vi har också ett polisperspektiv som jobbar mot de här klubbarna, och då får vi reda lite på hur polisen arbetar med den här sortens kriminalitet och speciellt den här sortens gråzonskriminalitet som är väldigt svår att motarbeta eftersom det finns sätt att bedriva sån här verksamhet lagligt, och när man går över gränsen så är det kanske precis över gränsen eller knappt över gränsen, och då är det svårt att döma någon och så vidare. Så det är frustrerande för den här polisen, och det tycker vi är intressant att skildra.
Ni skrev ju den här boken tillsammans. Hur gick det till rent praktiskt?
Ja, vi skrev den ju online faktiskt i Google Docs. För vi bodde på olika orter då. Levde väldigt olika liv. Jag i Kalmar och Lukas, du i Stockholm. Men vi insåg väldigt snabbt att om vi ska skriva en bok så behöver vi vara väldigt strukturerade. Så vi fick ju ner plotten egentligen med alla vändningar och planerade nästan varje kapitel för sig. Och sen skrev vi varsitt kapitel i princip. Lite oftast, alltså beroende på vem som hade lust med vad. Och sen har vi då många, många gånger gått igenom varandras texter och vi är väldigt öppna och där transparenta mot varandra att man får gå in och ändra precis som man vill. Det är vår bok. Så gör vi inte ifall det är ens egen text. Men när vi skriver tillsammans så gör vi så. Så då blir det det bästa av båda. Mm. Sen ibland blir det lite bråk om någon har strukit någon sån här darling liksom, som man älskade. Och ibland så kommer den tillbaka. Så ibland så inser man att okay, den får komma i ett annat manus.
Vilka är era favoritkaraktärer? Har ni någon sån som är att åh, det här är min bästis i boken? Eller som jag tyckte var roligast att skriva om?
Ja, vi har väl det. Jag säger att jag gillar Sälen väldigt mycket. Han är en spelare som inte är en så bra förlorare, om vi säger så.
Ja, och han är ingen bra vinnare heller. Men framförallt ingen bra vinnare. Han måste alltid håna sina motspelare. Och han är såklart verklighetsbaserad, för han är för absurd för att komma på. Men min favoritkaraktär som jag alltid haft är Nadja, som är ett av våra tre perspektiv. Och hon är en ung tjej från Serbien som har kommit hit till Sverige med lite drömmar om ett bättre liv, som hon inledningsvis har hittat bland annat genom jobb på en av de här klubbarna, där hon ändå tycker att hon har fått ganska bra betalt svart och kunnat leva liksom sin ungdomsdröm här med lite festande och jobbande i på rull hela tiden. Men sen så när hon av olika anledningar måste byta till en sämre klubb med sämre arbetsvillkor, så är hon ganska utlämnad. Hon har inte så många alternativ, så nu vantrivs hon istället och vill ta sig därifrån och mot något bättre. Och jag tycker att hon är en skön karaktär, speciellt för att hon är ganska ung och okomplicerad, och hennes karaktärsbåge är ganska enkel i att hon bara vill härifrån och hon vill ha lite glamour och trivsel i sitt liv. Så ganska enkla ambitioner som ändå är svåra att uppnå för någon i en utsatt situation.
Mm. Och framförallt så vill hon ju bevisa för sin familj och sina föräldrar att hon gjorde rätt som åkte till Sverige och att hon kan klara sig själv där.
Kommer det någon uppföljare till den här boken?
Ja, det är planerat för tre delar, så vi håller på och skriver på del två just nu. Och då blir det lite mer action direkt och vi förflyttar oss till Mexiko bland annat.
Spännande, det ser vi fram emot. Vad har ni mött för läsareaktioner på de här främst Handlöst fall?
Det har varit ganska blandat faktiskt. Vissa har varit lyriska. Jag har inte känt att så många har sagt att det har varit dåligt, men däremot så är det många som har tyckt att den här pokermiljön och de många olika karaktärerna här har varit alltså lite överväldigande. Och det kände vi väl också var en så här svår avvägning när vi skrev den, för att, speciellt för att det ska bli en serie i en ny miljö, som jag sa, som inte har skildrats någonstans. Här, det är så mycket att introducera och samtidigt... Så vill man inte säga för mycket, man vill inte säga för lite. Men jag vet inte, jag är relativt nöjd ändå. För de flesta som på något sätt har både klagat och berömt att det har varit så omvälvande. Och att man verkligen kan känna den här miljön och att man vet hur den ser ut och allting. Och sen som Sofia sa, i bok två blir det mer action. För det är ganska skönt för oss att skriva den. För då känner vi att läsaren vet de här sakerna ändå. Så att vi kan gå... rakt in. Så det är väl har varit både en svaghet och styrka att det är en ny grej. Och det har vi hört från läsarna också.
Ja, det har varit lite skillnad där. För det är främst de som har läst ljudboken som har tyckt att det har varit många karaktärer att hålla reda på. De som har läst boken har inte kommit med dem. Så vi tror kanske att det är just när man, alltså ljudboksläsare är lite mer disträ, man kanske inte hänger med 100% hela tiden, och då kan det också bli svårare att hålla koll på de här olika. Och sen är det så, eftersom vi skildrar en spelmiljö ganska ofta och det måste ju ändå sitta några vid bordet, så kan man ju inte ha liksom tre osynliga människor där, utan man måste ju ändå ha riktiga karaktärer med. Och där i de scenerna blir det då lite mer. Så jag tror det är mer det som de har syftat till när de har sagt det. Men egentligen, annars har vi fått väldigt fina recensioner, som Lukas sa där. Att den är annorlunda och att den är engagerande och att man tar med sig någonting från det. Och sen är det många som gillar Sälen också då, som jag.
Tack så mycket för att ni ville vara med i podden igen. Lycka till!
Tack, tack!
Det var allt för idag. Om du gillar podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakarinsvana.se. Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.